Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Changes in the Land av William Cronon är en fackbok i miljöhistoria från 1983. Med fokus på hur New Englands landskap förändrades när ursprungsfolk och engelska kolonisatörer möttes. Boken undersöker inte bara vad som hände med skogar, vilt och jordbruk, utan också hur olika sätt att förstå ägande och användning av mark formade själva miljön. Cronon kombinerar historiska källor med ekologiska perspektiv för att visa att kolonisationen var en ekologisk omvandling lika mycket som en politisk och kulturell. Genom att följa relationen mellan människor och natur förklarar han hur handel, bosättning, jordbruk och kapitalism påverkade ekosystemen i Nya England. Resultatet är en klassisk studie som visar att historia inte kan förstås fullt ut utan att också ta hänsyn till naturens förändring över tid. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur markägande blev en ekologisk kraft i kolonialt New England. En av bokens centrala poänger är att olika juridiska idéer om mark fick direkta följder för landskapet. Cronon ställer engelskt privat ägande mot ursprungsfolkens brukanderätt, alltså rätten att använda naturens resurser utan att äga marken som sådan. I den engelska modellen blev marken en vara som kunde köpas, stängslas in och exploateras för vinst. Det gav starka incitament till permanent bosättning, intensifierat jordbruk och avverkning av skog. I den inhemska modellen var användningen mer rörlig och knuten till årstider och tillgången på resurser. Cronon visar att dessa skillnader inte bara var juridiska detaljer, utan mekanismer som formade hur människor rörde sig, vad de odlade och hur mycket tryck de lade på ekosystemen. Därför blir äganderätten i boken inte bara en social fråga, utan en nyckel till att förstå varför miljön förändrades så djupt under kolonisationen. För det andra, en metod som förenar historiska dokument med ekologiska spår. Cronon arbetar med en ovanligt bred metod, och det är en av anledningarna till att boken fått sådan betydelse. Han använder berättelser från tidiga naturiakttagare, lokala domstolsprotokoll, byhandlingar och andra historiska dokument för att se hur människor beskrev och ordnade landskapet. Samtidigt tar han hjälp av ekologisk forskning, till exempel kunskap om pollenanalyser, trädringar, kolrester och döda stubbar, för att rekonstruera hur skogarna faktiskt förändrades över tid. Poängen är inte att någon enskild källa ger hela sanningen, utan att olika typer av belägg tillsammans kan ge en mer trovärdig bild. Den här metoden gör boken viktig också för läsaren för utan historiefältet, eftersom den visar hur naturvetenskap och humaniora kan komplettera varandra. Samtidigt kräver arbetssättet försiktighet, eftersom vissa slutsatser bygger på sannolikhetsbedömningar snarare än på helt säkra bevis. Det är just denna kombination av precision och öppenhet som ger boken dess akademiska tyngd. För det tredje, säsongernas logik och den rörliga livsformen före kolonisationen. Boken lägger stor vikt vid hur säsongerna styrde livet i förkolonialt New England. Cronon beskriver ursprungsfolkens användning av landskapet som rörlig och anpassad till årstidernas växlingar, där jakt, fisk, insamling och odling skiftade beroende på tid på året. Det innebar att människor inte stod stilla på samma plats hela tiden, utan följde resurserna i ett ekologiskt mönster som var väl anpassat till regionens förutsättningar. För Cronon är detta avgörande, eftersom européerna ofta misstolkade rörlighet som fattigdom eller brist på ordning. I själva verket visar han att det var ett sofistikerat sätt att leva i balans med landskapet. När engelska kolonisatörer kom med krav på fasta gårdar, matlagring inför vintern och permanent bosättning, skapades en ny sorts tryck på marken. Skog höggs ned, åkrar anlades och djur hölls på ett sätt som förändrade växtlighet och djurliv. Säsongernas roll blir därmed en förklaringsmodell för hur två olika kulturer kunde leva i samma region, men ändå skapa helt olika ekologiska konsekvenser. För det fjärde, kolonisation som övergång från mångfaldigt ekosystem till mer exploaterad landsbygd. Cronon skildrar kolonisationen som en gradvis omformning av hela landskapet. Inte bara som ett skifte mellan folkgrupper. Han visar hur New Englands skogar, viltbestånd och jordbruksmarker förändrades när europeiska produktionssätt slog igenom. Där tidigare resenärer kunde beskriva en till synes rik och varierad natur blev resultatet med tiden en mer uppdelad och nyttjad landsbygd där skog röjdes för åkrar. Boskap spreds och resurser togs ut i högre takt. Boken betonar att naturen inte var opåverkad före européerna, men att ursprungsfolkens påverkan var mer begränsad av teknik, befolkningstäthet och produktionsform. När den engelska koloniala ekonomin växte förändrades, därför inte bara ägandeförhållanden, utan själva balansen mellan arter, markanvändning och mänsklig bosättning. Denna del av boken är viktig eftersom den gör kolonisationens miljöeffekter konkreta. Kronon visar att historiska maktförhållanden kan läsas i terrängen, i skogsbruket och i hur människor organiserade vardagens försörjning. Slutligen, varför boken blev ett grundverk i miljöhistoria, Changes in the Land, räknas ofta som en av de böcker som formade miljöhistoria som ämne, och det beror på mer än bara dess ämnesval. Kronon visar hur ekonomiska system, särskilt kapitalismens logik, kan samverka med ekologisk förändring på ett sätt som gör miljön till en historisk aktör. Han skriver också med en tydlig och tillgänglig stil, vilket gör att boken fungerar både i undervisning och för mer allmänna läsare. Samtidigt har verket också mött kritik. Vissa menar att han ibland ställer engelskt slöseri mot inhemsk harmoni på ett för enkelt sätt och att ursprungsfolkens handlingsutrymme och variation kunde ha fått större plats. Andra menar att ekologiska rekonstruktioner ibland måste bygga på tolkningar som inte kan vara helt säkra. Trots detta står boken kvar som ett ovanligt starkt exempel på hur historia kan skrivas med både mänskliga och naturliga processer i centrum. Den visar att miljöförändring inte är en bakgrund till historien, utan en del av själva berättelsen. Sammanfattningsvis, Changes in the Land passar bäst för läsare som är intresserade av miljöhistoria, Nordamerikas koloniala historia, urbefolkningars relation till landskap eller hur juridiska och ekonomiska system påverkar naturen. Den ger också mycket till studenter och forskare som vill se hur historiska källor kan kombineras med ekologiskt tänkande utan att förlora analytisk skärpa. För den som arbetar med markpolitik, naturförvaltning eller kulturhistoria erbjuder boken ett långsiktigt perspektiv på varför landanvändning aldrig bara är teknisk utan också politisk och ideologisk. Det som särskiljer den från många andra böcker om kolonisation är att den inte nöjer sig med att beskriva konflikt mellan folkgrupper, utan visar hur själva mötet mellan två synsätt på mark skapade en ny miljö. Den är därför både en historisk studie och en modell för tvärvetenskapligt arbete. Just den kombinationen, klar argumentation, ekologisk bredd och historisk precision, gör att boken fortfarande känns relevant långt utanför sin ursprungliga kontext. Om du vill stödja William Cronon, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!